Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag är spännande för dem som jag skriver med i en skiva. Och sen känner jag att de har sett igenom fasaden. Och då måste jag byta människor för att försöka imponera lite på ett nytt gäng.
Förra året kom det sjunde albumet från Veronica Maggio och det befäste ytterligare den position hon har som en av Sveriges största. Hon blev också historisk samma år som den första helt svenskspråkiga artist med över 1 miljard streams på Spotify. Nu är hon aktuell med spelningar över våren och hela sommaren och ett vansinnigt ambitiöst videoprojekt med vapendragaren Miriam Bryant. Men mer om det strax i Värvet avsnitt 566 där en cancerläkare strax ska nämnas. Han användes i strikt preventivt syfte ska sägas. Men nu kör vi. Här är Veronica Maggio. Du, Veronica Maggio, jag gjorde precis någonting jag aldrig har gjort förut.
Aha, vad var det?
Jag har nämligen nästan aldrig sett en musikvideo och nu tog jag liksom steget och pröjsade 50 spänn för en supervideo.
Oh my god, ja. Får jag gissa vilken det var?
Ja, det får du absolut göra.
Var det jag och Miriam Bryant som släpade oss genom Dijkmanska biblioteket i Oslo?
Ja, ja. Det stämmer. Och det var ju ett otroligt projekt. Alltså, ni måste ha repat i en vecka.
Det var helt sinnessjukt jobbigt. Men otroligt kul. Och det blev så här. Både jag och Miriam har liksom ganska dåliga bromsar. Vi gillar att bygga ut idéer så att de blir större och större och större. Och ingen av oss drar någon sorts handbroms. Så att, så var det med det här projektet också. Vi satt hemma hos Jonas Åklund, för vi hade naturligtvis bestämt oss för att vi ville ha en så här mäktig regissör till det här spektaklet. Och så började vi liksom idéa hos honom. Och så blev det idé på idé på idé på idé. Och sen till slut var vi vid det här monstret som vi då ville spela in. Och sen så, ja men det var som att vi hela tiden väntade på att någon liksom vettig person skulle säga så här, men det här kan ni ju inte göra. Men det var ingen som sa något, så då... Då liksom drog vi igång. Ja.
Men jag fattar inte hur ni hade råd.
Nej, det hade vi inte riktigt. Alltså, vi tog oss råd.
Okay.
Det var ju på intet sätt en vinstaffär. Alltså, vi kommer ju aldrig tjäna in de där pengarna. Men ja, folk har ju lagt pengar på tråkigare saker.
Ja.
Alltså, så vi gjorde det för att det skulle bli fint och bra och kul.
Men jag menar... För de som inte har sett den här då,
ja.
Så kan man väl säga att ni gjorde...
Se den så blir vi lite mindre fattiga.
Ja, just det. Precis. Ja,
men då ska vi är faktiskt inte fattiga. Det är inte synd om oss.
Nej, okej. Okay, vad skönt. Men det är ju ett extremt ambitiöst projekt i det att ni faktiskt gjorde en halvtimmes live-sändning med två parallella liksom bild... Split screen heter
exakt.
Helt enkelt. Där man följer er två.
Ja, och att allt är en enda tagning. Alltså, man tänker inte på hur jobbigt det är, men det är väldigt svårt, framförallt för de som är bakom kameran som ska hålla, liksom, det är bommar och det är liksom, i en scen så har vi ljud i högtalare som gör att vi båda förstår vad vi är, och i en annan scen så har vi in-ear och liksom, ja men, det byts mellan teknik, ibland är det sån här... Ibland är det liksom live-ljud och ibland är det backtracks. Och, ja, men det är mycket som ska stämma. Liksom.
Ja, och när ni då i någon slags crescendo står på ett bord och kastar grejer, då hör man ju att det faktiskt är live-ljud.
Ja,
för,
ja, ja.
För när någonting åker i golvet så åker det i golvet.
Ja, ja liksom. Precis. Ja.
Men det är ju... jag är lite tagen av hur fett det var.
Ja, det kändes fett när vi gjorde det.
Och hur hittade ni det här biblioteket och så vidare?
Det var ju någon lyxig location scout, som det heter. Så det var inte mitt eller Miriams, eller min eller Miriams förtjänst.
Men att klä in ett rum i folie,
ja,
så att säga.
Ja, och det blev ju så fint, tycker jag. Det var lite sån factory, ja, du vet. Mm. Vad heter han då?
Warhol.
Ja, tack. Det var det som var... inspirationen. Ja, nej men det tog en evighet och det var väldigt roligt att göra. Och de där perukerna blev så fina och den där bilen som jag åkte i var också så fet. Mm. Ja, nej, jag är mycket nöjd med allt.
Ja, men jag förstår det. Och det här kanske blir onödigt tekniskt då, men den ligger på någon plattform som jag aldrig hört talas om förut.
Ja, precis. Mm. Vi är live heter de. Ja. Ja,
och då så betalade jag som sagt, 50 spänn. Då,
jag tackar för det.
Ja, för då står det ju att swishen gick till Veronica Maggio AB.
Ja. Är det sant?
Ja.
Vad sjukt.
Då är frågan...
Nej, så kan det inte vara.
Jo, det är... Jo, 100%.
Men... Ja, jag är ju inte betrodd med att liksom, ha koll på det ekonomiska. Men jag tror inte det går till mig personligen.
Nej, till ditt AB.
Ja, jo, precis. Ja. Men, ja.
Men då är frågan ifall Miriam Bryant AB får 25 spänn av dig, men då vet du inte det.
Alltså garanterat så kommer hon ju få det.
Ja, vad härligt.
Ja.
Men du, hur dyr är Jonas Åkerlund, får jag fråga det?
Alltså han är ju jättedyr, men samtidigt mest i jämförelse med svenska videoregissörer. Men egentligen, alltså när man blir lite fartblind och så, och jag kommer inte berätta vad vi betalade, men när man tänker på allt som man fick så tror jag att han egentligen gjorde det ganska billigt i förhållande till vad han brukar få.
Det kan jag tänka mig.
Ja.
Eller jag kan tänka mig att om man hade tagit sin Beyoncé-taxa så hade
den... Ja, men då hade vi inte kunnat göra det alls.
Mm.
Så att, nej, men jag är nöjd.
Men det är lite roligt med den här typen. Jag har ju en husplåtis som heter Andreas Lind. Som han är världens bästa, tycker jag. Han gör ju... Ja, men vi känner varandra väldigt väl. Så då kan, och ibland kan man få saker nästan gratis av honom för att han vill ha det till sin portfolio. För att han får göra någonting nytt.
Exakt.
Och det kanske var lite så, för jag antar att... Jonas Åkerlund har ju gjort väldigt mycket, men han har aldrig gjort en halvtimmes live-sändning i split screen i någon slags musikprojekt.
Ja, men det var det jag tror att han också tyckte var kul. Eller jag vill tro att han hade lite roligt.
Mm.
Och sen så tog han ju dit polare liksom, som han gillar att jobba med. Så att han hade det ändå lite gött där i Oslo.
Ja.
ja, så det var väl det vi lockade med.
Mm.
Att han skulle få leka lite.
Vad tyckte biblioteksgästerna? Ni måste ha stängt det.
Vi stängde det, absolut. Jag tror inte de hade uppskattat att läsa böcker i den där konstiga miljön som vi skapade.
Men var det stängt i ett par dagar, eller?
Ja, precis. Det var stängt alla de dagarna vi var där.
Ah, wow.
Ja.
Vad kul! Vilket roligt projekt.
Ja, det var jätteroligt. Framförallt var det väldigt kul att slåss.
Mm.
Ja, det var ju otroligt kul. Mm. Och att hålla på med blod och liksom... Ja.
Blodampuller i munnen, antar jag.
Ja, vi tog ju en... Jonas ville att det skulle vara liksom... Att vi inte skulle fejka jättemycket, utan att vi skulle skratta och det skulle vara flamsigt och tramsigt. Han ville det. Så då gjorde vi det. Och då tog vi också en shot precis innan vi skulle börja slåss med blod.
Mm.
Alltså inte då riktigt blod, utan teaterblod. Så att vi hade inga blodampuller, liksom, utan det var... Ja.
Jag fattar. Vad kul. Det här samarbetet med Miriam Bryant, liksom, mm. hur kom det till?
Det började väl egentligen för flera år sedan. Att hon undrade om jag ville vara med och skriva låt åt henne. Så då skrev vi den här Mi Amor.
Mm. Som också är med här i,
precis, den är med.
I Oslo. Mm.
Och sen så hördes vi igen. Hon ville skriva mer, men då... skrev den här låten under någon ny. Och den kändes mer... Den ville jag också vara med på. Så då, det var därför vi liksom gjorde den som en duett.
Men vad ger hon dig rent kreativt, skulle du säga?
Vad svårt. Alltså jag tycker alltid det mest är liksom känslan i rummet. Om man känner sig inspirerad och taggad av varann. Och om det uppstår någon sorts hunger och någon pepp. Då tycker jag det är roligt att skriva ihop. Sen så har ju hon liksom ett eget så här melodispråk och andra referenser och sånt där. Som alltid är kul att få med i mixen så. Men ja, nej, men hon är bara en inspirerande och rolig person som också alltid vill uppåt framåt på något sätt.
Mm. Vi kanske kommer återkomma till det, men innan jag glömmer bort det. För jag har tänkt, Jag satt och snickrade lite på ett programförslag igår, eller vad man ska säga, som skulle handla om ens hjältar snarare än en själv.
Ja, ja.
Och om jag skulle be dig berätta om dina hjältar, vilka skulle det vara då?
Jag har alltid varit så dålig på det där. Jag har liksom inga såna husgudar. Jag var ju helt fixerad vid liksom Monica Zetterlund när jag var ung till exempel. Men det har jag helt släppt. Det känns ju helt inaktuellt.
Stackars Monica.
Nej. Jag menar inte så. Jag menar bara att liksom, hon dyker inte upp i mitt. Hon är inte top of mind längre.
Nej, jag fattar.
Inte att jag tycker illa om henne.
Nej.
Jag vet inte. Det är inte liksom... Min drivkraft är nog inte... Ja, någon särskild liksom hjälte så.
Men är du...
Så jag skulle inte passa så bra för din hjälte.
Nej, du får inte komma.
Nej.
Då kan jag fundera, eller då...
Jag är mycket mer så här, jag har gått och sett den här Nan Golding utställningen på Moderna. Ja, men då hämtar jag massa inspiration från det just för tillfället och liksom parasitera på den grejen där och då. Och sen så kanske jag lyssnar på en ny liksom Bon Iver-skiva och då tycker jag, åh gud, den där låten var så fin. Alltså det är mycket mer så i stunden att jag...
Jag bildgooglar Nan Golding medan du pratar.
Ja, ja, ja.
Det var ofint av mig.
Den är tyvärr sluten utställning.
Men det är fotografier?
Ja, precis.
Ja. Väl, ja, jag fattar, tror jag. Det här skulle man ju kunna inspireras av. Det är lite smuts.
Det är väldigt smutsigt. Och ganska deppigt.
Mycket obäddat.
Ja. Exakt.
Ja, jag fattar.
Men det där tycker jag kan ge upphov till fler liksom låtidéer och känslor. Och så känns det liksom renare att inspireras av det än att så här höra en jättebra låt. För då finns ju liksom den redan.
Mm.
Det är lite som när man är färdig med sin mix så hör man ju ingenting man vill göra med den. Alltså det är lite så tycker jag ibland att höra en bra låt. Att man bara, vad kul att den här finns.
Okay.
Vad ska jag göra?
Nej, ja, okej, jag förstår. Och då är det lättare att gå till liksom, saker som absolut inte är musik då?
Ja, på något sätt tycker jag det.
Men har du platser som är Nan Golding så att säga?
Alltså ställen dit jag går för att inspireras. Liksom.
I guess, ja.
Nej, men däremot för att få bli inspirerad, eller för liksom kunna bli det, så måste jag nog få röra lite på mig. Och ja, men byta studio, alltså jag gillar ju att byta saker så att det liksom händer någonting.
Mm. Men är inte så att du tar liksom en vecka vid Komosjön för att...
Nej, det där har aldrig riktigt funkat för mig. Alltså att... jag har ju åkt på liksom dedikerade, ja, men som ett camp och en inspirationsresa. Det blir liksom nästan, det blir bara sämre av det. Jag måste få liksom leva lite och göra grejer. Och sen kan man stänga in sig i ett tråkigt rum. Liksom. Och då blir någonting gjort. Men jag vet inte varför jag ska skriva något fantastiskt i New York. Alltså det tycker jag är svårt.
Gud ska veta att du har testat.
Ja.
Men det där är ju intressant för att jag har lite skrivkramp just nu. Och då var det någon som citerade Stephen King.
Okej,
I den här...
Han har väl aldrig skrivkramp, den
precis.
Jäveln.
Nej, och hans trick är ju att sätta skrivbordet mot den absolut tråkigaste väggen som finns.
Mm. Det tror jag också på. Man måste ju få ha någon tid så att det sker lite återväxt. Liksom. Att man inte bara hela tiden kan hålla på och så här utarma systemet typ, och bara tro att man ska kunna skriva låtar hela tiden. Eller så funkar inte riktigt, ja. Mm. Men om man inte gör något, då är det bara som att det bara samlas till en gegga på hög och så vet man inte hur man gör till slut. Alltså, konstigt beskrivet kanske. Men nej, det känns som att man hela tiden måste liksom jobba med det. Och sen måste man ju ta en liten paus. Men ja.
Men det är fint tycker jag. För att när vi sågs förra gången, då pratade du om att du får bilder.
Ja.
Och nu när jag lyssnade på det samtalet igen så fick jag en känsla av att du har en liten kortfilm för dina låtar.
Ja, verkligen.
Är det så det funkar?
Ja. Så funkar det verkligen. Och när jag inte ser de där bilderna så... Ja, men då blir det oftast inget bra. Ibland tvingar man sig själv att skriva ändå. Man sitter och man har så bokat en studio och folk och så måste man bara veva igång sig själv typ. Och så, men ibland är det som att det är nästan läskigt. Det är som att man skriver ord typ. Och så de andra märker ju inte skillnaden. Alltså för de ser ju inte vad jag inte ser. Och så känns det bara så helt tomt. Då brukar det ofta vara svårare att komma ihåg texten när jag ska sjunga den sen också live. Att det är som att den sitter inte fast i något.
men för det här är, du fick en fråga när du var med i något P3-program om vad någon gammal låt väckte för väckte minne. I dig typ. Och då sa du men det här det blir som ett collage av mina livespelningar bara. Och då är det ju en annan bild, tänker jag. Då har du ju bytt film.
Ja, det kan ju hända också om man sjunger den ofantligt många gånger, att man liksom förlorar sin originalkänsla. Eller att man bara slutat bry sig om den situationen också. Det hände ju också att man bara, men gud, den här enfaldiga kärlekskänslan som jag kände inför det här är bara helt bortspolad. Så kan det också bli.
Men
annars är det inte det typ också som minnes, men folk som håller på med minnesgrejer, att de att om man ska minnas liksom jättemånga siffror i rad så måste man sätta fast dem i en bild i huvudet. Liksom.
Som jag har förstått det, ja.
Ja, så det är liksom lite så på det sättet, antar jag, för mig också.
Ja. Men kan du ge mig en sån där novellfilm då? Så att säga.
Alltså jag försöker ju förmedla den i ord, själva filmen. Men
är den i ditt huvud som den blir på papper?
Nej, det blir ju lite mer... Det finns ju detaljer i mitt huvud som inte... Alltså kameravinklarna liksom ser man ju inte.
Nej.
Eller hör man ju inte. Nej, men det är bara det att samma film spelar. Att det är liksom... Den där snälla blir min, då är det alltid en säng uppifrån. Och sen flyttar sig kameran. Alltså att det... Ja, jag vet inte. Jag bara liksom... Jag ser det väldigt tydligt. Men det händer ju inget mer... spännande än just det jag sjunger om.
Nej, jag fattar. Hur går det med ditt filmmanus?
Det går... jag känner mig lite liksom förslavad av det där filmmanuset.
Det är väl dumt att du har berättat om
det? Ja, jag vill typ knöckla ihop det och bara skriva ett helt nytt som kommer vara mycket bättre. Men vi får se. Jag ska faktiskt göra en grej med det imorgon. Så man vet aldrig.
Nej, okej.
Ett tag såg det ut som att det kanske skulle bli en film av det i höst. Men ja, nej, man ska verkligen aldrig jinxa sådana där projekt med att prata om dem.
Men det är väl, på ett sätt förstår jag att du säger så. På ett sätt så, du vet när man ska sluta röka, då måste man då ska man ju säger berätta det för alla.
Ja, det är sant. Fast det har ju också känts irriterande många gånger när man har försökt göra det. Att alla ska titta på en dömande sen när man börjar igen.
Mm. Röker du?
Nej, det gör jag inte. Nej. Men man vet ju aldrig. Livet är ju långt.
Ja.
Jag hinner börja och sluta många gånger till.
Jag gjorde en deal med min cancerläkare att om jag börjar röka igen så ska jag ge Läkare utan gränser 10 000 spänn.
Ja. Men skulle du inte någon gång kunna liksom... Nej, det kanske är en ganska stark morot ändå. Fast Läkare utan gränser, det är jättebra. Tänk om du skulle ge dem 10 000 spänn. Det här skulle jag kunna övertala mig själv om. En sen kväll. Att så här, det är ju win-win.
Ja, jo, det är det ju. Eller det är win-lose för Läkare utan gränsers. Ja, men jag
alltså
kan...
precis. De vinner och du förlorar, tänker du.
Men jag ger ju också en sån som inte kan feströka en gång. Då är det ju
nej,
klipp
du,
till
då
en
du
dag
dig.
Senare.
Så sitter du med 20 cig i munnen.
Exakt. Ja. Ett och ett halvt paket för frukost.
Ja, det är tråkigt.
Ja. Hur kom vi in på det här? Ja, just det, med ditt filmmanus.
Ja, exakt. Någonting ska det ju bli, hoppas vi. Om det inte blir det så kommer jag skriva någonting annat, känner jag. För det var väldigt kul, alltså som format att få ägna sig åt.
Men du har gjort det, alltså hur länge har du jobbat med det här? För det känns som att det här är ju inte...
Alltså, ja, men det har ju inte direkt, det har inte varit som att jag har suttit varje dag i liksom 5 år och filat på det här manuset, utan det har ju bara hamnat i en byrålåda, kommit upp igen, hamnat i en byrålåda, alltså mer så. Och så skickar man det till olika människor och så har de notes och så gör man om och så tycker någon annan, ja men du vet, det är den evighetsprocessen.
Men frågan är, för din farsa verkar ju vara lite av en konstnär själv, va?
Ja, men det var han väl kanske.
Var?
Nej, han finns inte längre.
Ah, wow. Var det länge sedan?
Det var 2020.
Ah, okej, okay, förlåt. Så, jag visste inte det.
Alltså, jag har inte gått ut med det. Ja, nej, men han gjorde små lerfigurer och han skrev och lite sådär. Men han var ju tandläkare, så han var ju absolut inte en konstnär, men lite konstnärlig var han.
Jag hittade, anledningen till att jag blev, vad ska man säga, fick bilden av att han var i livet var att jag googlade på något sätt. Vad heter han? Rodolfo?
Nej, Sandro heter
Sandro
han.
Heter han.
Alltså han heter, ja, du tänker på kanske så här, det är lite klurigt för att jag och min bror och min mamma har samma efternamn som är Maggio.
Just
det, men det har jag tagit av Rodolfo Maggio, alltså min brors pappa. Min pappa heter Sandro Bellemo och jag behöll inte hans efternamn liksom.
Jag förstår.
Så därför har det nog, men tråkigt nog så finns ingen utav dem, så att vem du än hade googlat så hade...
Ja, jag fattar. Ja, all right. Så att du är... för det var något klipp från typ P4 Uppland med något smycken som då kom från...
Ja, det
din
är då min brors
pappa.
Exakt. Han var ju däremot... Förlåt, det borde jag ha kopplat.
Nej,
han var
vadå?
Både konstnär och silver... smed och liksom hela grejen.
Det är inte en ursäkt för att jag är skitdålig på research. Sorry. Men gud, okej. Okay, jag fattar. Men har du växt upp med Madjon, så att säga?
Nej, alltså jag har växt upp med min bror. Men inte med egentligen någon av papporna.
Nej.
Det kluriga är att de båda är italienare. Så därför blir det liksom lite förvirrat allting.
Det blir lite mix-up där.
Ja. Ja. Mm.
Men din mamma hade en typ i alla fall.
Ja, precis. Det hade hon verkligen. Ja.
Det kan man väl förstå.
Ja, men alltså, absolut.
Min typ är fransyskor. Eller jag har bara haft den. Men
du gillar det?
Ja. Bästa.
Ja, okej.
Okay. Och sämsta.
Det är väl lite så som Frankrike är generellt.
Ja, det är bäst.
Och vackert och jobbigt.
Ja, de är, fan vad de krigar nu.
Ja. Fast det kan jag älska, att de är så passionerade när det kommer till de här två pensionsåren som de ska bli av med.
Ja, exakt. Och det är ju tydligen, det var väl typ Mitterrand som drog ner det från så här 65 som alla andra har till 60 någon gång back in the day, för att det gick väl för bra för landet liksom. Och nu kämpar de med näbbar och klor. Och absolut, jag håller med dig på ett sätt, för att det är ju, de är så fruktansvärt duktiga på att strejka.
Mm, verkligen. Ibland kan jag känna att man verkligen, att man önskar att man fick vara en del av liksom lite mer protest. Jag tycker det känns som att människan behöver det ibland. Vi protesterar alldeles för sällan i det här landet. Jag vill också bara så här ställa mig som en treåring mitt i gatan och bara säga nej till någonting.
Svenskar är sämst på det.
Ja.
Ta livet av 20 000 pensionärer i coronapandemin.
Nej, vi bara liksom...
Vi köper det bara.
Ja.
Ja. Eller, ja... Folk som bränner koraner eller...
Är vi bara liksom...
Att vi går med i
svävar omkring
NATO, utan att någon har frågat oss. Jag tar ingen ställning.
Nej, jag tar inte heller någon ställning, för jag är också svensk.
Ja, exakt. Men det verkar som att det ska väldigt mycket till för att vi ska protestera mot någonting.
Undrar vad som skulle behövas.
Men du, nu vet jag inte riktigt vad vi var. Men,
nej, förlåt. Det blev Frankrike.
Nej, det är ingen fara. Men liksom, för du hade ändå en varannan vecka till var, eller varannan helg till var då, eftersom du är ungefär min generation.
Ja, exakt. Jag trodde du menade liksom i mitt vuxenliv.
Nej.
Ja, precis. Det lustiga är att jag minns det som att jag var hos pappa varje helg, men min mamma säger att jag var där varannan, så då måste det ha varit så.
Det var väl standard på den tiden, tror jag. Jag hade det också så. Hur var helgerna hos varannan helgerna hos pappa?
Jag minns dem som ganska mysiga. Han var väldigt så rutin. Han var väldigt rutinig av sig. Så det var liksom så här, en sån här Marabou chokladkaka med hasselnöt.
Helnöt?
Ja, helnöt. Det var det jag letade efter. Ja. Tack.
Ja, det är glömt.
Ja. Och så lyssnade vi på musik och sen så kollade vi alltid på en film som han hade spelat in på VHS. Och så brukade vi också åka till Fyrishov och bada. Alltså så här, vi gjorde liksom... och ibland så snickrade vi lite i deras föreningens snickerboa, kommer jag ihåg. Ja, men du vet, det var ganska så här ett stillsamt helgnöjesliv.
Ett mallat liv då, låter det som. Men, men det är ju intressant, tycker jag. För han, kommer du ihåg när han försvann, eller?
Nej, för då, jag var pytteliten. Jag minns bara hela deras, ja, men, deras turbulenta liksom, relation. Okay. Men,
gick den ut över dig?
Ja, men det skulle jag nog ändå vilja påstå. Okay. Men alltså, det känns som att föräldrar på den tiden, det var väl såklart olika för alla, men de var inte så rustade att liksom båda två ta hand om ett barn och liksom varannan vecka. Alltså, man visste inte riktigt vad man höll på med, får jag känslan av. Mm. Våra generation är kanske lite bättre på att veta vad man ska säga till barn och vad man inte ska säga till barn och hur involverade de ska vara och allt det där. Ja, jag vill tro det i alla fall.
Ja, men det tror jag också. Men det är väl, tänka mig, för att de... Alltså, nu har jag ingen statistik, men det känns ju som att hälften av oss, om vi, jag får klumpa ihop din generation med min...
Ja, verkligen.
Har haft det så själva.
Ja, exakt. Så det var liksom, så man lärde sig någonting av det. Och bara, jag tänkte, det här kanske inte... Kanske att vi inte ska använda barnen som en... Vad säger man?
Ja, men, slagträ.
Ja, att, ja, precis. Så det hade de nog kunnat vara lite bättre på, känner jag.
För det är ju intressant, du fick ändå liksom på varannan helg då språket och liksom känns det som väldigt mycket, ja, men musik och massa italiensk kultur, tänker jag mig.
Absolut, och sen spenderade jag ju långa somrar i Italien också. Mm. Och sen så bodde jag ju där ett år, så att det liksom, jag har fått mycket Italien. Och nu går jag igenom en stark Italien-psykos.
Okay.
Och liksom... ja, men det känns som att jag så här... Det är väl en åldersgrej, antar jag. Men att man... Att det är som att jag vill ha en ännu tydligare koppling till allt det där nu. Mm. Igen.
Blev det liksom... eskalerade det efter att din far gick bort, eller?
Ja, men det är nog någon sorts... Någon sån grej. Mm. Och sen också att jag bestämde mig då för att jag skulle ge det språket till vår yngsta dotter. Och även då ta igen det som jag missat med vår son. Så att han har en så här liten kvarts undervisning varje dag.
Okej. Okay.
Så att ja, det där har verkligen... Min stackars man får liksom... Han lever som ett litet Italien hemma.
En kvart om dagen.
Nej, men så här, allt möjligt annat också.
Ja, jag fattar. Ja. Mm. För du tänker att de ska ha med sig språket från...
Ja, hon pratar ju nu liksom.
Okay.
Så att jag försöker med båda.
Kallar ni henne Rutan ibland?
100% av tiden kallar vi henne Rutan.
Ja, ja. Det är rimligt. Ja. Det är fint, tycker jag. Men varför vill du ge dem språket då, tänker jag?
Nej, men att jag har liksom insett... Jag har tagit det så för givet själv, men... Jag inser att jag har haft så himla mycket glädje av det och av all den där andra kulturen. Liksom, som man bara har fått i sig lite utan att tänka på det. Att det är kul att ha någonting mer än bara Sverige och det svenska på något sätt.
Har de fått se cykeltjuven ännu?
Nej, den har vi inte sett ännu.
Okay. Cinema Paradiso?
Nej, men den borde vi verkligen kolla på. Ja.
Där var det slut på italienska filmer som jag kunde.
Det finns säkert massor, men nej. Det var bara sett en massa sjuka barnprogram.
Mm.
Som ju kanske inte är så högkvalitativa. Men cykeltjuven ska jag försöka tvinga Bosse att kolla på. Oklart om han kommer älska den.
Jag kommer inte ihåg den, men jag kommer ihåg att pappa var så otroligt tagen när vi såg den.
Nej, det är samma minne har jag.
Så att förmodligen är den fantastisk.
Men också lite tråkig.
Tror du?
Ja, men för ett barn tror jag den är det.
Ja, kanske.
Ja. Mm.
Men nu ska vi se. Men vad är det då liksom, vad är det med den italienska kulturen som du liksom, vilka russin ur kakan plockar du där?
Nej, alltså just nu är det liksom ett skamlöst lyssnande på både skräp och, ja men du vet, det är allt från Eros till topp 50. Men också så här, gammal Celentano, Gino Paoli och en massa sådana där grejer.
Mm.
ja, men sen läser jag massa barnböcker för, ja, men du vet, inget intressant sådär att avhandla, men...
Jag tycker det låter härligt.
Ja.
Men många människor som har så här dubbla nationaliteter på något sätt känner ju också så här, jag menar, får för mig att typ Krunegård har skrivit någonting om det här, att man inte känner sig hemma riktigt i någon av kulturerna liksom.
Hörs på mig att jag inte är härifrån, syns vart jag kommer från, att jag inte kommer härifrån, och det känns svårt att bryta på sitt modersmål.
Men du har inte det?
Nej, det kan jag faktiskt inte känna. Alltså jag känner bara att det blir som en extra... Alltså att jag känner mig mer hemma på fler ställen. Snarare att när jag kommer till andra europeiska länder så känner jag att det finns bitar av liksom... Jag vet inte, jag tycker man har lättare att passa in lite överallt. Mm. Jag kan lika gärna bo här.
Mm. Och du fattar spanska?
Typ. Ja, spanska fattar jag. Mm. Ja.
Franskan är svårare, eller?
Ja, alltså jag förstår ju... Nej, jag kan inte... Alltså om jag kollar på tv-franska så fattar man ju ingenting. Om det går jättefort, då känner man bara att det är ett hav av ord. Men
frågan är varför portugiserna hamnar så långt bort, rent språkligt.
Ja, nej, de känns ju helt omöjliga att förstå. Det är bara som att de hittar på.
Typ. De är å andra sidan mycket bättre på engelska än alla andra latinska länder. För att de
är de det? Ja, det har jag dålig koll på.
Ja, men de har också, de har som vi, de textar amerikanska och engelska tv.
Okej, okay. Ja, det har vi det.
Men du, jag skulle komma fram till någonting med det här. En fråga som var... Vi var på Italien, vi var på språken. Jo, är det Venedig som är hemma i Italien?
Nej, alltså jag menar, pappa är från Venedig och vi har varit där i krokarna liksom. Men nej, det finns nog ingen plats som är riktigt hemma i Italien. För vi har ju semestrat på 1000 ställen och liksom... Nej, det är nog bara känslan av att vara där och sätta på italiensk tv och... Vad handlar in i... Alltså det är liksom inte en särskild plats. Så.
Nej, jag förstår. Synd, jag älskar nämligen Venedig. Det, jag tycker det är städernas stad.
Ja, det är fint.
Ja. Förlova mig där. Förlova mig där.
Vad?
Förlova mig där. Jag förlovade mig där.
Ja, okej. Okay. Det lät som att du sa, förlova dig med mig. Och så kände jag att det var lite hastigt.
Vadå, vi har ju fan känt varandra.
Det är lite, det kommer lite.
Säkert en halvtimme, 44 minuter. Ja, det var tidigt. Men inte ett rekord, tror jag.
Nej. Nej.
Jo, i värmet. Absolut.
Ja, absolut i värmet. Men du, inte i världen. Ja.
Det här var stickspåren då. Men det var härligt att vi fick prata lite om det här och reda ut det. Men... Vet du vad? Vi ska återkomma till Italien också.
Absolut.
Jag har nämligen ett scoop.
Ett scoop?
Ja, kring din pappa.
Gud, vad spännande.
Absolut. Vi kommer till det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men nästan, alltså musiken, kommer den alltid till i konstellation?
Inte 100% av tiden, men nästan alltid, ja. Mm. Ja.
Men det finns låtar som du har skrivit helt utan någon...
Ja, men sen har ju någon gjort om 99% av ackorden. Så...
ja, okej.
Okay. Men jag menar bara att de få gånger som jag har så här gjort någonting på ett piano själv och samtidigt sjungit, så har det varit alltså nästan olyssningsbart. Ja, men du vet att det är så här, då har jag lagt min mobil på pianot och bara bla 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 bla, försökt få någon att förstå vad det är jag vill åt och få mig själv att minnas vad det var jag tänkte, och sen så får ju någon spela det på riktigt.
Ja, okej.
Okay. Ja, men du vet.
Så att det finns...
Och sen har det mer och mer blivit så att jag liksom har insett hur otroligt begränsad jag är när jag ska göra något helt själv. Så att det är liksom, jag skäms liksom nästan inför mig själv, och då blir det att jag bara skriver när någon annan spelar.
Okej. Okay. Men när du sätter dig vid pianot, är det liksom, är låten färdig i huvudet då, eller har du hela texten klar? Eller?
Nej. Oh, det känns nästan pinsamt att använda liksom meningen när du sätter dig vid pianot, för det förekommer ju aldrig längre. Men jag är väldigt intuitiv, kan man säga. Och allting kommer lite när jag är i den känslan. Alltså jag sitter väldigt sällan och liksom tänker, hur ska man säga? Jag skriver allting ganska intuitivt snabbt först, och sen efteråt kan jag liksom sitta och fixa med det länge. Men antingen kommer det liksom allt samtidigt lite som ett rinnande vatten, eller så händer det ingenting.
Mm. Och så får du stånga huvudet blodigt.
Exakt, så sitter jag där och stirrar på den där vita väggen tills det liksom börjar dyka upp några bilder.
Men det här med att, alltså, för du sa för en stund sedan liksom att du gillar att byta ut de människorna som du skriver med, det är de du gärna roterar.
Men så har det ju blivit. Jag har ju jobbat med jättemånga och väldigt sällan gjort mer än en skiva med samma människor liksom. Nu senast blev det ju så. För sig då adderade jag några sådär till skivan efter. Men annars tycker jag det är roligt att liksom träffa nya människor.
Mm.
Och inte bara så här. Jag vet inte, det är kanske också mitt, att jag känner att jag är spännande för dem som jag skriver med i en skiva. Och sen känner jag att de har sett igenom fasaden, och då måste jag byta människor för att försöka imponera lite på ett nytt gäng.
Aha, så det är någon slags, det är lite skamdrivet?
Ja, jag tror det.
Ah, wow.
Ja.
Varför jobbar du så mycket med skam?
Ja, men jag vet, det har drivit mig långt och länge, känner jag.
Okej.
Okay. Ja.
Fan, för är det...
Men det är det här klassiska, det är så tråkigt. Man har det där tråkiga imposter-syndromet. Som det känns som att alla går och dras med.
Mm.
Det går ju också i perioder. Ibland känner jag så här att jag känner mig bra och att jag har någonting att komma med. Att jag kan ett hantverk nästan. Och sen ibland känner jag bara, nej, vad är det här för någonting? När man börjar titta på vad det är man faktiskt gör. Att det liksom, jag vet inte. Det pendlar mellan att jag känner mig jättekapabel och att jag inte är så bra.
Var är du nu? i denna stund?
Men just nu är jag liksom inte inne i en kreativ process på det sättet. Så jag har inte den, liksom, jag ser inte mig själv utifrån på det sättet. Jag håller inte på att värdera mig själv så mycket just nu. Det är ganska skönt.
Det låter väldigt härligt.
Ja, jag blir lite fri från den så här utifrån blicken när jag bara ska, eller bara, men när vi ska spela live och man håller på och jobbar med massa olika människor och är mer, det är mer en laginsats liksom. Det är ju faktiskt mycket, känns mycket hälsosammare.
Vet du, jag har inte tänkt på det så mycket, men jag har, alltså jag har inte tänkt på den dynamiken i ditt yrke, och då har jag ändå träffat väldigt många av er, men jag har fått syn på min egen ensamhet, att sådär, jag, och jag tycker inte synd om mig själv, för jag alltså såhär, det var bara intressant att, att notera, för det har ju liksom blivit så med åren att såhär, jag sitter här i min lokal och jobbar och håller på och är ensam. Och sen så går det 5 år, och sen inser man såhär, just det, jag har fan inte haft en arbetskamrat på hur länge som helst.
Men kan inte du oroa dig för att du ska liksom sluta vara en samhällsduglig person till slut? För att du inte måste ingå i ett kollektiv och liksom tvingas göra sånt som folk gör. Eller typ bli dålig på kallprata eller något sånt.
Nej, men
ledande fråga. Jag har nämligen oroat mig för mig själv.
Ja, jag förstår. Nej, men däremot kanske lite att jag blir för kåt på umgänget på något sätt.
Ja.
Men å andra sidan så, det är väl inte så dumt att vara det, för att det är väl kul ifall någon blir bjuden på lunch av mig, tänker jag.
Jo, såklart.
För alla inblandade.
Ah.
Ja. Men jo, men min poäng var i alla fall att dynamiken med dig är ju att en period av ensamhet, och sen så jobbar du i konstellation då när du ska göra ett album, och sen så blir det en ny konstellation när du ska ut och turnera med.
Exakt.
Och det är ju bra.
Ja, det är faktiskt bra.
Jag hade ju ingen fråga för det här, jag bara upptäckte det.
Jag förstår, ja. Nej, men precis. Man byter ju liksom arbetsplats och arbetssätt hela tiden.
Mm.
Skifta fram och tillbaka.
Och då kan det väl inte bli så himla tråkigt, eller?
Nej, det är verkligen inte tråkigt.
Men hur hinner du bli så ensam att du funderar på ifall du kan vara samhällsduglig då?
Nej, men jag tror inte det har med ensamhet att göra. Jag tror att det handlar om att jag så sällan måste liksom inrätta mig i ett led. Alltså, jag bestämmer ju själv hur allt ska vara och vilka jag ska jobba med. Alltså, jag är ju som en liten envåldshärskare. Och det vet man ju inga envåldshärskare som är trevliga. Alltså, så jag tror att det är mest det att jag oroar mig för att jag ska bli dålig på att kompromissa och på att så här, du vet, att bara ingå i en så här naturlig grupp och inte bara vara den som alla måste lyssna på.
Mm.
För det tycker jag känns på ett sätt ohälsosamt.
Men har du inget forum där? Jag menar, du är ju...
Jo, min familj är ju ett sånt forum. Alltså sant. Där måste man ju familj och att ha barn och som går i skola och sådär, då måste man ju bara göra allting. Ibland tänker jag att jag skulle vilja ha med mer av det. Jag tror jag oroar mig lite för att bli en sån en konstig gammal person. Förstår du vad jag menar? Att man känner så här, hon har inte behövt använda ett nytt datasystem på 30 år. Alltså, vet du vad jag menar? Någon som inte har liksom blivit tvingad till, men nu på den här arbetsplatsen så går vi igenom en någon sorts utveckling där alla måste göra si eller så. Du vet.
Mm.
Nu pratar vi om det här i fikarum. Alltså, du vet. Mm. Jag kan ju bara fantisera om hur det är på arbetsplatser. Men jag får ibland känslan av att folk utvecklas av att bli tvingade till saker och ting i grupp.
Mm.
Låter det konstigt.
Håller dina barn på med sport?
Bosse har gått igenom några olika sporter.
Okej, men det är ingenting som har fastnat?
Ja, men just nu är det handboll.
För där kan man väl kanske känna sig att där kan man ju i bästa fall vara del i något sånt föräldrakollektiv som så håller i någon fika på.
Ja, men det är det som skrämmer mig, för jag upplever att jag är ganska dålig i de sammanhangen. Att jag är lite så här, svävar omkring och inte riktigt går att ta på.
Nej, okej. Jag fattar.
Men jag jobbar på mig själv.
Jag hoppas att du hittar det då. Men du, i det här med konstellation som vi håller på att komma bort ifrån. Men så tänker jag så här, för nu när jag har vältrat mig i din musik och lyssnat på dig väldigt mycket, så inser jag så här att det finns liksom inte riktigt en röd tråd i så här soundet. Det finns inte så här, oh det här, alltså så, om man tänker... Ja, men som Jocke Berg då, som du har, alltså så här, man hör liksom att det är Kent.
Verkligen.
Man hör alltid att Kent är Kent.
Ja.
Men om man skulle ta bort dig,
ja,
så skulle det vara kanske lite svårt att säga att det här är Maggio.
Absolut. Det håller jag verkligen med om. Jag hör ju snarare producenten jag jobbar med för tillfället i produktionerna. Alltså, sen kan jag ju också höra... Jag tvingar ju alltid folk att så här, nej, kan vi inte ha den ackordrundan istället? Alltså att det finns ju vissa liksom grejer som är jag. Och vissa sätt att prodda, att jag liksom, ett upplägg som jag gillar. Eller så här, ah, men nej, kan det inte vara mer si eller mer så? Men annars så är det ju klart att det är producenten jag jobbar med för tillfället som hörs väldigt mycket.
Men är inte det något fint i det då?
Jo, absolut.
För att, jag menar, man
är... Men jag älskar det, att det liksom inte... Alltså, hade jag bara gjort bandiga skivor så hade min text och min melodi dikterat villkoren mycket mer, precis som för Kent. Att där hör man hör ju väldigt mycket hans röst och hans melodi och sådär.
Men, ja. eller om du hade gått mot ett liksom mer singer-songwriter eller liksom...
Precis, då blir ju liksom det viktigare, men... Jag blir alltid så peppad på olika produktioner och ljud och sånt där. Och så, ja.
Men då är vi inne på det där som du sa att du inte höll på med så mycket för en stund sedan. Eller det jag fiskade efter när jag frågade om hjältar egentligen. För, för jag tänker mig att när du börjar jobba med en ny producent så antar jag att det liksom är så här... Ja, men, jag älskar Fleetwood Macs trumljud. Kan vi jobba med det,
precis,
så att säga?
Precis. Men anledningen till att jag säger att det inte är någon hjälte är väl för att jag har inte så här 7 Fleetwood Mac-skivor. Jag skulle aldrig kunna... Jag kan inte, om du quizar mig så kan jag ingenting om Fleetwood... Alltså, förstår du hur jag menar?
Ja, inte jag heller.
Men sen kanske jag har lyssnat på liksom den låten 71 gånger. Men... Det tycker inte jag gör att man kan säga att det är en husgud.
Men hur funkar det då när du jobbar med en ny producent? Är det ett utväxlande av länkar er emellan? Liksom?
Alltså mitt favoritsätt är ju att inte ha några referenser. Jag tycker alltid det blir lite torftigare och så blir det alltid så att man tittar tillbaka och lyssnar. Man har liksom en förlaga då på något sätt som man ju aldrig kommer kunna leva upp till. Så man är ju alltid besviken på resultatet. Men det roligaste är ju när man sitter med någon som man har feeling med och som spelar liksom bara orgel eller piano eller något härligt syntljud. Och så skriver man bara utifrån vad man känner för tillfället och har ingen förlaga alls. För då blir det heller inte så... Ja, men det blir liksom mycket friare. Man känner sig inte så där bakbunden. Och så tror jag, som till exempel med Christian Walls, vi hade typ knappt några referenser alls. Och de som vi hade hörs verkligen inte. Så det tycker jag nästan alltid är det roligaste.
Jag tycker det, men har du liksom i... Jag vet inte om det här ger dig någonting, men jag testar. Jag har ju i alla år suttit och pillat liksom med musik. Men, men verkligen, så här, det finns inga deadlines, så ingenting kommer någonsin ut i princip. Men jag kan återkomma till att, ja, men hur fan gör Ratatat det där ljud, det där gitarrljudet? Liksom? Är det ens gitarr? Och så håller jag på och så googlar jag och sen så hittar jag någon YouTube-länk. Och sen så tittar jag på den och sen så försöker jag liksom så här, okej, okay, fan, de kör den genom något så, liksom. Och så håller jag på så där. Har du något motsvarande som du nördar in på liksom? Vad är ditt ratatat gitarrljud?
Precis. Alltså jag älskar ju syntljud och liksom tycker jag att det är väldigt roligt. Ja, men när man sitter i studio och spelar så dyker det, det är snarare tvärtom, att man säger, ah, just det, det där från den där låten, och ah, just det, den där, nej, nu spelar du som den här. Alltså att man jag kopplar alla syntljud till en låt som redan finns.
Ja, okay. Men, så då vill du ta bort den för det ska vara din synt?
Nej, det måste det faktiskt inte vara. Men, nej, men nej, jag vet inte, jag tror inte det är sällan jag liksom letar efter ett ljud som redan finns i en låt. Det är liksom inte mitt tillvägagångssätt. Men nej, det är snarare så att vi sitter och letar roliga ljud. Alltså rattar ljud på plats. Och bara så här, ah, den här fina mellotronen, åh, vad fint.
Mellotron är ju underbart.
Ja. Ah. Det finns liksom också så ändlöst många ljud. Men jag går alltid bara på feeling, samma med gitarr. Alltså att man känner så här, nej, det där blev för chi, eller det där blev för så. Kan vi ha mer det? Alltså, jag vet inte varför. Man känner ju bara instinktivt om man tycker att något känns bra i magen. Eller om man känner så här, nej men gud, vad blev det här för löjlig liksom. Ja, nej, jag vet inte. Jag har inget sånt att jag letar efter ett visst ljud.
Är du en av de svenska sångerskor som har jobbat med röjksopp?
Nej, tyvärr.
Nej, men jag intervjuade dem för skitlänge sedan, det är säkert nästan 10 år sedan. Men de, jag tror att de aldrig har använt ett ljud som någon annan har använt. Jag tror
de känns riktigt så dogmatiska.
Ja,
alltså, ja.
Jag tror att de gör alla samplingar själva och gör allting liksom från scratch. Och det är ganska häftigt.
Ja.
Du kanske måste jobba med dem någon gång, eller?
Precis, det hade jag gärna gjort. Men jag vet inte, vad ska man säga? Det låter så oambitiöst, men jag har sällan känt att jag har velat liksom tänka mig fram till musik. Alltså jag känns inte så, jag är liksom inte tillräckligt sugen på att det ska vara smart eller kreddigt, eller jag känner inget behov av att behöva intellektualisera. Alltså, jag vill bara att det ska kännas bra i magen och att det ska vara mer som att vara, ja, men mer som när kärlek känns bra. Alltså att när man är på en grym dejt och när man inte behöver tänka på vad man säger och när allting bara känns så här naturligt och typ man gillar det på ett mänskligt plan. Förstår vad jag menar? Ja. Alltså, när någonting talar till mig på riktigt,
det är självklara.
Då gillar jag det. Mm. Alltså, men jag skulle nog aldrig, jag har alltid drömt om att så här, oh wow, vad, det verkar så coolt att så här, bara den här skivan gjorde vi bara på 5 ljud och vi fick inte använda något annat ljud. Men jag skulle aldrig klara av det. Alltså, det går liksom inte.
Vad sa du att det var? Att det skulle låta oambitiöst? Jag tycker
att det är som jag säger.
Ja, exakt. Alltså att, men jag tycker verkligen tvärtom. Det låter jättehärligt.
Ja, men det måste det få vara någonstans, tycker jag. Att allt inte ska vara... Alltså det som känns bäst är ju när ens tänkande hjärna inte är påslagen. Alltså när man springer ifrån sig själv och hinner före sin självcensur och bara så här... Det är då jag gillar det mest. För då kan det nästan kännas som en låt som någon annan har skrivit typ efteråt. Och det är det som är målet, ja, tycker jag.
Och där tänker jag mig att jag... För nu, en fördom jag har kring dig då, eller utifrån det du säger, är att du är en sån som går igång på människors energi.
Ja, verkligen. Ja.
Alltså, ja. Och är det så du väljer vilka du vill jobba med?
Ja, det skulle jag säga.
Du tar en fika och känner på
Magnus. Nej, inte så att det känns som en anställningsintervju. Utan man försöker skriva en låt ihop. Och sen ibland känner man ju bara att så här, det tar helt stopp. Och ibland är det precis tvärtom. Mm. Och då är det bara att köra.
Så du har det finns 100-tal låtskrivare här i stan som du inte har jobbat med? Mm. Eller som du har försökt?
Men... Nej, inte 100-tal. Men ett gäng ändå, där man har liksom... gjort ett litet test.
Jag pratade med en låtskrivare, jag tänker inte säga vem det är, men nej, som är väldigt etablerad, som hade fått frågan om att skriva med dig för flera år sedan, kanske många år sedan. Och som hade sagt, varför skulle jag göra det? Hon är ju redan så bra. Alltså vad skulle jag tillföra? Och det är väl en komplimang.
Verkligen. Ja, det var ju gulligt sagt.
Han ville inte förstöra för dig.
Nej,
jag förstår. Hon råkade säga att det var han. Ja. Ja, anyhow. Men du, nu ska vi se. Vi var lite inne på det här med bilderna och liksom vad du behöver, eller hur det funkar när du skriver. Men, och jag hörde dig prata om det här någonstans. Men finns det på riktigt människor som är besvikna på att ni artister i medelåldern inte sjunger om barnens allergier och att hämta tidigt och vabba och sånt?
Alltså jag tror ju att för att känna den besvikelsen så ska man nog ett, inte gilla mig. Alltså det är nog en förutsättning.
Okay.
Och sen två, tycker att det är tråkigt att man, jag vet inte, kanske inte känna sig representerad i musik. Jag vet inte riktigt vad det är man vill. Nej, alltså jag tror inte det är en allvarlig, eller det är nog ingen som känner det när de lyssnar på musik, att de vill ha det.
Nej, det är ett märkligt sätt att tänka om konst annars, att det ja, måste skildra min verklighet i liksom in i detalj.
Ja, verkligen.
Om jag ska kunna relatera.
Nej, men jag tror nog att jag fastnade nog på det första kriteriet, som nog är det enda kriteriet, att om man inte gillar en artist så kan man komma på att det här är ett bra sätt att sticka en liten minikniv i någon.
Okay.
Och känns... det är ju bara journalister såklart som, som har uttryckt en önskan om att jag ska skriva mer vardagligt.
Men känns den kritiken i?
Nej, det är nog mest det att när jag har liksom spelat, för det är konstigt att det har liksom dykt upp ofta live, alltså att man har en konsert och då istället för att recensera konserten så börjar då journalisten prata om skivorna och ens katalog och tar upp den här grejen att så här, men varför finns det inget som handlar om hennes vardag? Så det känns också så här meningslöst istället för att skriva om hur det var live liksom. Men det, och då känns det ju tråkigt för att man känner, skriv om hur vi var när vi spelade istället. Ja.
Känner du dig ofta missförstådd?
Nej, jag tror snarare att jag så sällan känner mig missförstådd att jag liksom är dålig på att ta det.
Okay.
Att jag blir väldigt upprörd då och känner att så här, nej men, så här ska det ju inte vara. Ja.
För det känns ju som du har fina fans.
Ja, gud. Men de skriver ju inte sånt här. Nej. Alls, såklart. Det är väl inte, alltså, så gör väl inte fans, då är de väl inte fans.
Förvånande unga dock, märkte jag nu när du gick ut med att du skulle sänka åldersgränsen
ja,
på din minifestival.
Ja, precis.
Som jag osökt för dig in på då.
Ja, exakt. Ja, nej, det finns ju... Det är många som är unga faktiskt.
Ja.
Nej, jag håller med. Förvånande. Kanske för att jag inte skriver om...
Att hämta barnen.
Barn och... Ja,
åka till bilprovningen.
Exakt. Mm.
Har du varit på bilprovningen någon gång?
Ja, det har jag faktiskt. Okay. Ja.
Var det nyligen?
Det var nog förra året.
Ja. Kul. Jag har inte varit där på 15 år, men det kanske
sant?
Säger något om min bilsituation.
Ja. Måste man inte det?
Bara för 5 år gamla bilar,
okay.
Tror jag. Eller vad det nu är, 10. Ja. Någonting. Men din minifestival, är det liksom, har du bestämt det, att det ska vara?
Ja, precis. Alltså det är ju en vanlig spelning fast med förband kan man säga.
Mm.
Så det är inte en festival, men ja, det kan man väl säga att jag har. Mm. I samråd med mitt bokningsbolag.
Just det, okej. Okay. Men för jag fick ju en känsla av att du liksom har lagt in en... Men det här bygger inte på någon stark bevisning utan på indicier. Men det första indiciet då var det här med att jag betalade Veronica Maggio AB 50 spänn för den där videon. Och sen nu den här minifestivalen. Att du liksom på något sätt har lagt i en högre växel rent entreprenöriellt. Men,
jag vet inte. Alltså jag tycker alltid att jag har haft många fingrar med i en massa olika syltburkar. Sjukt det där med AB måste jag säga. Men jag blir liksom lite orolig när du säger det. Kommer Skatteverket komma och jaga mig? Men nej, men jag gillar att bestämma. Ibland lite för mycket, tror jag.
Mm.
Och vissa saker kan jag bara plötsligt lämna åt slumpen. Men ja, jag är nog lite kontrollig, tror jag.
Men tycker du att den liksom, alltså företagsledaren i dig, mår den bra? Liksom, är det roligt att hålla på med den där typen av projekt?
Alltså så länge det finns, jag är väl en lat företagsledare på ett sätt. Jag gillar ju att göra det som är, som det finns något liksom kreativt värde i. Och sen är jag ju så bortskämd att jag får lämna bort de andra bitarna åt människor som är bättre på att ta liksom ett affärsmässigt ansvar. Så att både ja och nej kan man säga.
Tar du en ekonomisk risk när du gör den här festivalen?
Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Mm. Alltså jag menar, jo, om absolut ingen skulle komma så gör jag ju det.
Okay. Mm.
Men, ja, men så bra koll har jag ändå. Att jag vet att det inte kommer bli noll besökare.
Nej, vad skönt.
Ja.
Mm. Och sen ska du ut på turné i sommar.
Exakt. Ja. I sommar ska det bli otroligt övertänt. Min och jag och Miriam ska göra massa spelningar ihop. Och vår vana trogen så liksom byggde vi upp en omöjlig situation för oss själva. Där vi liksom har sytt ihop våra två set. Och ska göra som en enda stor föreställning av det.
Mm.
Det skulle bli otroligt kul. Så det blir liksom alla, hela hennes band och hela mitt band samtidigt. Så man kan liksom jobba med mycket större penseldrag, så här dramaturgiskt, att det kan vara så här, antingen alla eller bara en, eller ja, ah, du vet.
Mm.
Och så har vi delat in scenen i olika, ja, men ah, det kommer bli jätteroligt.
Det låter asfett.
Ja.
Mm.
Ja, det kommer nog bli det. Mycket jobb alltså, men jag tror det kommer vara värt det.
Men vad är det för, vad är det som, ja, det är mycket rep och grejer. Och
det är mycket rep och sen så rent visuellt, vi har blandat in en illustratör som är jätteduktig, som också ska hjälpa oss att göra allting väldigt fint. Så att du får liksom en inramning som är, ja, men vi ville liksom inte ta in mitt formspråk och hennes, utan vi ville göra ett eget som är för oss båda. Mm. Liksom. Man ska inte känna igen saker från min eller hennes konsert, utan det ska vara liksom specifikt för det här. Och då blir det ganska mycket jobb.
Mm. Så för oss som betalade 50 spänn för den här videoupplevelsen,
ja,
vi fick liksom liten försmak på vad,
ja,
som kommer.
Det kan man säga. Mm. Det kan man säga.
Mm. Fint, roligt.
Ja.
I spela det roligaste med ditt jobb?
Ja, alltså, man får ju på ett sätt mest kickar av det. Absolut. Man får ju liksom direkt respons. Och man får... man är många... Ja, nej, men på ett sätt är det ju det roligaste, skulle jag säga.
Är det slitsamt också?
Ja, såklart. Alltså, det är ju förenat med, ja, men både liksom att man ska vara en människa utanför spelandet samtidigt också. Det är väl den krocken som är jobbigast, att man ska vara förälder och sakna och bli saknad, och man missar en massa andra grejer på sommaren, och man blir otroligt trött. Ja, men ja, på det sättet är det ju stökigt och slitigt såklart. Men det är ju väldigt kul.
Bakis? Frågetecken.
Ja, det
förekommer.
Har jag varit och kommer vara. Ja.
Jag förstår. Du, innan vi lägger på så tänkte jag att jag ska ta mina två skop då.
Ah, ja, just det. Det var en liten
sa jag ett skop eller två skop?
Jag hade bara ett, ja, men jag tar gärna två.
Ja, jag har två.
Ja.
Mm. Jag har ju grävt, va? I dina gamla låtar. Det här är det snälla skopet.
Okej, okay, ja. Det finns ett elakt skop.
Ja, okay. Precis. I Välkommen in så refererar du till en låt med Lucio Battisti.
Exakt.
Jag förstår varför du gör det, kanske. Men du sjunger ju att skivan är från 69 när den själva verket är
71.
Från... Exakt.
Ja.
Vad har du att säga till ditt försvar?
Jag kom inte på något bra rim, så jag tänkte så här, men gud, det här vet väl ingen.
Nej.
Det får bli 69 istället.
Är det här ett skop? Är den första som frågar om det?
Ja, det är du faktiskt. Men jag visste ju att det var 71.
Ja, just det.
Så att, ja, ett poäng till mig ändå. Eller ska vi få ett poäng var?
Ja, jag vet inte. Jag tycker nog ändå guldspaden ska tillfalla mig.
Alltså verkligen, verkligen.
Som har, ja, så att säga, grävt dem i skivbackarna.
Ja, men det gjorde du bra.
Tack så mycket.
Lyssnade du på låten? Alltså på den låten jag har stulit av?
Ja.
Ja. Visst är den fin?
Den är jättefin. Den var lite mer low tempo än jag trodde.
Ja, men det är så fin text. Alltså...
Jag förstår den ju inte.
Nej.
Men det är någonting med Svarta havet.
Absolut, ja.
Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi, cosa vuol dir sono una donna ormai?
Den här lite jobbigare, kanske grövsta jag någonsin har frågat i Värvets historia.
Jag känner att jag det hettar. Ja.
Och här är också bara ett indicium egentligen. Men är det en trekant i jag kommer?
I jag kommer? Nej, vad är det som får dig att tänka på det? Alltså det är ju absolut sex, men...
Jag vet att hon är söt, men håll tillbaka.
Ja, precis. Nej, det var ju kul tänkt, men... tråkigt nog så är det nog mer att den andra personen är intresserad av både mig och en annan. Så just då är det liksom inte... Det sker inget sexuellt med både henne och mig. Utan, men jag tyckte det var roligt. Den håll tillbaka grejen. Men nej, det är inte det handlar inte om en trekant.
Nej.
Jag tyckte det räckte med... Med en hiss och en hall och grejer. Ja.
Absolut, den är grov. Vad skönt att jag fick frågan ur systemet.
Ja, alltså jag förstår.
För den har jäckat mig länge.
Ja, jag liksom känner att jag önskar att jag kunde liksom svara ja. För det hade gjort mig lite mer spännande. Men ja.
Men du, så vanilj är den ju inte.
Nej,
alltså jag tror inte du behöver vara orolig på det.
Nej, jag känner mig inte superorolig.
Sättet. Är du på en bra plats i livet?
Ja, det är faktiskt verkligen oroväckande nog.
Okej.
Okay. Men då känner man ju den här känslan av vad kommer hända nu?
Men, vad är det för skit på
för att gång? Citera mig själv, allt är för bra nu. Ja, du vet. Vilken skit kommer komma nu, helt enkelt.
Är det ett tecken på att du har lite så katastroftankar, eller?
Ja, absolut. Mm. Ja, jag känner efter det här samtalet att det kanske är dags att påbörja någon ny terapi. Vad tror du?
Ja, jag tycker du ska...
Bara ta en liten sväng om inne på någon... Ja. Kanske 5 tillfällen eller något. Reda ut lite.
Du kan gå rakt över korridoren här. För Sveriges bästa gestaltterapeut sitter tydligen där.
Oj, vad är gestaltterapi?
Jag skulle säga ingen
aning.
Är det
att man liksom föds på nytt och sånt? Ur en,
nej, jag har doppat tårna i det. Då går det till ungefär så här. Jag berättar om ett eventuellt traumatiskt minne. Och då så går terapeuten in och regisserar mig när jag spelar mig och min pappa som blir arg på mig för att jag har råkat
blåsa in. Du spelar båda rollerna?
Ja, så då får jag flytta på mig. Då är jag ligger det typ ringar på golvet och beroende på vilken
ring. Som en brottsplats typ. Fast...
Precis. Ah. Och sen så ska jag då spela upp konversationen som jag minns den.
Ja. Gud vad, och då ska då hoppar hen in och liksom är din pappa, typ.
Nej. Mer så här, ja, och vad säger pappa då?
Ja.
Och då får jag gå över till...
Och då säger du det.
Ja, exakt.
Och vad gör gestaltterapeuten?
Regisserar.
Okej, okay, så ja. Ändrar förloppet?
Nej, nej, det justerar bara nej. Hur, liksom, ja, okej, okay, och alltså, ge mig anvisningar, scenanvisningar. Ah. Och hur reagerar du?
Jag fattar. Ja. Ah, kul.
Kanske? Nej?
Jag är tveksam till gestaltterapi, känner jag.
På min pitch?
På din pitch, ja. Ah.
Mm. Jag ber om ursäkt till alla gestaltterapeuter där ute för att jag har gjort er besvikna. Hör av er om ni har en bättre
av er.
Pitch.
Ni kanske har något, precis. Mm. Ja.
DM-a
mig.
Ja.
Eller jag skulle så gärna vilja ha DM som det istället för, just nu är det bara hundratals DMs från olika klasser som gör olika poängjakter och vill att jag ska skicka en videohälsning. Jag kan säga till er nu att ni är för många, det kommer inte gå.
Nej.
Ja.
Synd för dem. Ja.
Och de har så långa, klassnamnen är så långa. Det skulle jag aldrig orka säga i en video. Du vet så här, hej klass 5ED6. Och, alltså, ja, nej. Nej, det blir för mycket.
Nej. Mm. Men ni kan väl, ni som...
Men gestaltterapeuter, absolut. Skulle vara en kul, liksom... Ja. Kul att byta spår på DM sen. Ja.
Jag förstår. Och alla som går i femklass E eller D kan ju bara klippa ut en bit ur värmet.
Exakt, ja. Exakt. Ja. Så får ni 5 poäng i er jakt.
Mm. Du, tack för att du kom. Vad mysigt att träffa dig igen.
Detsamma.
Och den minifestival som omnämndes går av stapeln 28 och 29 april någonstans vid universitetet i Stockholm. Sök och du ska finna. Om en vecka kommer det kanske mest karismatiska Norrland att skapa hit, men mer om det då. Acast, Ninni Westin och Kristoffer Triumf tackar för idag. Hoppas vi hörs mycket, mycket snart. Här är Under någon ny med Veronica Maggio och Miriam Bryant. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.